Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Kristoffer... Oj, jag kör om. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Kristoffer Vita.
Hej!
Välkommen hit.
Tack, kul att vara här igen.
Mm. Du har varit med förr i den här podden.
Mm.
Du är journalist.
Stämmer, journalist, och, kritiker, ja.
Och har ju släppt din debutroman.
Yes, sir.
Demon Time.
Yes, sir.
Med på omslaget står det, pengar finns inte i änglarnas stad.
Ja, precis.
Lite 90-tals doftande omslag, ska jag säga. Väldigt snygg bok.
Tack. Ja, det är inte mitt... Ja, det är ju Sara Acedo som har gjort omslaget.
Mm.
Väldigt duktig konstnär.
Mm. Ja, men det ser coolt ut. Vi ska prata mer om den här boken. Jag vet inte om vi har introducerat dig tillräckligt innan. Du bor väl fortfarande i LA primärt?
Ja, det gör jag. Jag liksom switchar min tid, kan man säga, mellan Stockholm och Los Angeles.
Mm.
Så att pendlar fram och tillbaka, kan man säga.
Ja, och vi umgicks ganska mycket när jag var 4 månader i LA för ett tag sedan, så att det är ju rätt mycket en LA-skildring den här boken också. Vänta, jag måste bara hosta. Jag har varit lite förkyld.
Ja, men samma här.
Så det är mycket man känner igen i boken från ditt liv.
Ja, men jag har ju baserat mycket på mina egna upplevelser, kan man säga.
Hur skulle du beskriva boken själv?
Ja, jag brukar ju hisspitcha den som en true romance för OnlyFans-generationen.
Och true romance, det är då en långfilm.
Ja, precis. Skriven av Quentin Tarantino, men regisserad av Tony Scott. Och
är det Ridley Scotts brorsa?
Ja, precis. Och... ja, och även Natural Born Killers har ju varit en stor inspiration.
Just det, som jag sa faktiskt om True Romance nyligen. Inte i samband med att jag hade läst den här boken, men det var typ kanske... Jag tänkte inte då på att de påminner om varandra. Men det gör de ju.
Ja, men det finns många fler liksom filmreferenser förstås, men den är liksom den primära, eller vad man säger, de som jag har varit mest inspirerad av, kanske. Men kortfattat, jag kan ju säga handlingen då. Det handlar om en fotograf, en svensk fotograf som bor i LA. Hans flickvän är exotisk dansare. Och en kväll när hon jobbar på strippklubb och pojkvännen är där också då, så träffar de en före detta storspelare i Hollywood, alltså en före detta agent, kan man säga, som bjuder hem dem till sitt hem i Benedict Canyon, och där händer en massa obehagliga saker. Och sen är det då även flashbacks till man får se hur det här paret träffas och lite grann hur de hamnade i den här situationen. Sådär. Så det är väl lite grann premissen, kan man säga.
Mm. Vill du gå in någonting på hur mycket som är verklighetsbaserat eller inte? Eller är det...
Ja, nej men alltså det är lite svårt att säga också. Mm. För att det är klart att det är definitivt baserat på saker som har hänt. Men sen så har ju de har ju ofta då tänkt att okej, men vad, hur skulle man kunna göra den här händelsen mycket mer dramatisk? Hur, vad skulle alltså om den här situationen blev mycket värre eller sådär, vad hade då kunnat hända? Så att jag tror att jag har mer använt liksom mitt eget liv som någon typ av premiss för att sen utforska någonting lite mörkare då.
Ja, för det, min läsning av boken blev lite speciell eftersom jag känner dig då och har umgåtts med dig och din flickvän i LA och liksom tagit del av ert liv. Sådär. Så det blir lite så, på något sätt lite en gissningslek också med det. Så, har det här hänt det. På riktigt? Det här vet jag att det här har hänt på riktigt. Har det här låter lite skumt. Det här...
just det.
Men det var absolut... alltså, en extremt underhållande bok. Alltså,
kul att säga det.
Det tror jag jag hade tyckt även om jag inte kände dig. Alltså, så här, det var verkligen så här, en page-turner att det var svårt att lägga ifrån sig det när man väl hade börjat läsa.
För den har liksom, fan vad kul att säga det.
Den har ett sånt driv och liksom är så underhållande på varje sida på något sätt. Så att det är ju någonting jag gillar ju också när det är lite till synes amoraliskt och provokativt.
Även
om jag inte är säker på att du skulle hålla med om att den är alltså amoralisk. Jag vet inte om jag själv tycker att den är amoralisk, men den har ju vissa liksom den har ju vissa koder som ändå man vet kittlar allmänheten.
Ja, verkligen. Ja, men alltså det är mycket sex, mycket våld, sex, våld, droger. Ja, ja.
Jag vet inte om det är något mer också. Ja, men också då liksom kanske sexindustri inslag.
Absolut.
Vilket jag inte är speciellt insatt i. Men...
Nej, men precis. Det finns det ju definitivt. Det är verkligen kul att du säger att det var en page-turner. För att det, min ambition när jag skrev den var ju väldigt mycket det. Att försöka hålla den ganska tight. Så att du ska kunna läsa den i en sittning nästan. Alltså du ska vara klar på 2 timmar, kanske 3 liksom. Och att du, ja, det ska vara som att se en film nästan. Du ska bara kunna riva av den direkt.
Jo, den är väldigt filmisk. Och även, jag vet inte om det var du eller någon annan som refererade till GTA.
Ja, just det. Men det var en reaktion jag fick på en tidig läsning av boken. Någon som tyckte att det var för mycket som en film eller för mycket som GTA. Men för mig så lät det som komplimanger. Så att, jag kunde inte se problemet riktigt.
Nej. Jag har inte spelat jättemycket GTA. Men jag får det intrycket också av det jag har tittat på när någon har spelat GTA.
Ja, men absolut.
Har du varit hemma hos någon sån här före detta Hollywood-producent som samlar på nazist-memorabilia?
Det har jag inte varit. Däremot har min tjej varit det.
Okay.
Så att det är baserat på en riktig grej kan man säga. För att hon jobbade på ett konstgalleri och då blev hon skickad på någon sån här art deal då. Mm. Och men kom hem till någon liksom superrik snubbe som bodde i The Hills och hela hans hem var liksom fullpackat med olika nazistkonst och han hade också sån här blackface-konst och han gjorde väl också något lite så här offhand och kommentar där, för hon pratade om Jeff Goldblum och då sa han att he's too Jewy for me eller något sånt där liksom. Så att,
det var en edgelord.
Ja, någonting sånt. Han var
en edgelord.
Ja, men något i den stilen. Och sen så så tog min fantasi lite grann över då efter det där. Och
hur reagerade din flickvän på den här konstsamlaren?
Ja, hon blev väl förstås ganska chockad och överraskad. Hon kunde väl inte säga så mycket just för att hon var där på jobb då. Så att hon försökte väl mest bara så här komma därifrån och bli klar med det hon skulle göra, tror jag.
Jag är inte helt på det klara heller vad du och din liksom flickvän har för inställning till allt det här liksom problematiska. Om ni kan tycka det är underhållande också eller om ni liksom vänder er emot det. Alltså för det känns ju som det finns en fascination för det liksom.
Mm, mm.
Och man kan ju tycka det är underhållande. Sen är det klart att ja, det kallas ju problematiskt av en anledning. Det finns ju vissa exakt problem med att...
Ja, det gör det ju verkligen. Mm. Nej, men det var väl... jag tyckte det var en ganska perfekt liksom egenskap för en skurk att ha.
Mm, mm.
Någonstans att vara så här barnsligt fascinerad av liksom nazistestetik och sådär. Mm. Och jag tycker att det leder väl lite grann in på ett av bokens teman som någonstans handlar om en urholkning av hur man tittar på konst och kultur idag. Att det är liksom någon typ av urvattning av allting och att det här blir någon typ av extrem motreaktion. Den här agenten, det är ju, han är ju liksom, man får inte veta så mycket om honom. Men, och jag vill inte spoila för mycket heller.
Nej.
Men det antyds ju att han har haft liksom, han har varit för extrem, eller han har blivit liksom han har kanske fått sparken eller någonting från Hollywood liksom.
Mm.
För att han har varit för mycket liksom. Men så då har han gått för mycket åt andra hållet kanske då.
Mm.
Men
det känns som det är en ganska vanlig reaktion. Alltså folk som blir lite utfrysta från mainstream. Att de gasar ut i vildmarken och blir ännu mer extrema åt andra hållet.
Ja, men exakt. Alltså, du kan ju titta, det är så här Kanye West eller Marilyn Manson eller liknande personer.
Jag har inte koll på Manson efter liksom den senaste liksom, drevet mot honom. Eller vad man ska säga. Har han blivit mer extrem efter det eller har han dragit sig undan?
Nej, jag bara tänkte på det. Jag vet att han också är någon sån här nazi-memorabilia-fan. Liksom. Så det verkar vara en Hollywood-grej. Att det finns någon sån liten subkultur.
Jo, det är väl om man vill bli så extrem som möjligt så känns ju nazismen som någonting man kan söka sig till. Det gjorde väl också greven då i Bursum.
Ja, men just det. Ja. precis. Jag kom på att vi har glömt att ta en dryck.
Just det!
Det får jag inte glömma.
Nej. Bra att du påminner.
Mm.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Jag har inte varit hemma så mycket för sista tiden så det är lite urvattnat.
Mm.
Men det finns Fanta Zero med smak av apelsin. Det finns mandelmjölk.
Mm.
Det finns... i stort sett alla sorters sprit kända för mänskligheten.
Mm-hmm.
Det finns pulverkaffe utan mjölk. Eller man kan få mandelmjölk idag nu.
Ah.
Det finns häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding.
Mm-hmm.
Och för tråkmonster och nejsära, vatten.
Just det. Är det någon som har tagit häxblandningen?
Ja, det är det. Men den är ju säkert... sex år gammal så jag ska inte rekommendera någon. Alltså, det är mer av tvångsmässiga anledningar som jag fortfarande har kvar på listan.
Nej, men jag förstår det. Det fattar jag. Det är bra att du har det som inslag, men jag tror att just för att det är förmiddag nu så kommer jag nog välja vatten faktiskt.
Mm. Då tar jag Fanta Zero med smak av apelsin.
Mm.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Du sitter med vatten, jag sitter med apelsinläsk.
Mm, ja, tack.
Mm. Var var vi någonstans? Vi pratade om din bok Demon Time som... Mm. När var det den släpptes?
Den släpptes 25 oktober. Mm. Mm. Så nu har det precis... nu har det varit lite releasefest och sådär.
Mm.
Och nu är det lite författarsamtal på gång. Jag vet inte när den här podden kommer ut, men...
Den kommer nog om en vecka.
Okej, okay. Ja, men då har de hunnit vara, tror jag. Men, men så det blir kul.
Ja, Jag har ju själv släppt några böcker, då är det ju Det kan vara lite olika för serieböcker och sånt där. Men du åker runt på bibliotek då och pratar om boken, eller är det...
Jag gör två grejer bara i Stockholm innan jag sticker tillbaka till Los Angeles. Så att jag gör... jag ska vara på Aspuddens bokhandel och även Gamla Stans bokhandel. Så det blir lite... Ja, man signerar lite böcker och sen blir lite snack med förläggaren på någon scen eller någon typ av liksom... Ja, framför någon publik.
Men det finns att beställa på... internetbokhandlar och sådär också.
Absolut. Överallt. Finns på Adlibris och Volante som är förlaget. De har ju egen shop också. Mm.
Jag har lite dålig koll på Volante. Vad har de gett ut för andra böcker?
Ja, men de är ju lite up and coming sådär. De har gjort mycket fackböcker. Så att de är ju ganska... De har inte gjort jättemycket skön litteratur. Men det har varit grymt tycker jag. De har varit jättebra förlag för mig. För jag tycker jag har fått väldigt mycket liksom... uppmärksamhet just för att de har velat satsa på den skönlitteratur de ger ut då. Så att, men de gav ju nyss ut Jan Emanuels memoaner till exempel. Och sen har de ju, de är ganska liksom, jag tycker de är rätt roliga, för de ger ut väldigt mycket olika böcker. De gav ut någon annan liksom nu, ja, biografisk historia av någon som hade, någon tjej som har flytt från någon sån här terrorsekt i ja, vart är det? Från Somalia eller? Ja, något sånt. Så att det är väldigt mycket olika böcker. Sådär. Så att, men ja. Så att jag tycker de har varit jävligt bra ändå med den här boken.
Jobbar du med en redaktör då som gick in och liksom
Precis. Så jag skrev väl boken. Det tog väl kanske 2 år att skriva liksom, vad ska man säga, grundtexten, och sen så 1 år för att då köra lite redaktörande fram och tillbaka. Claes Ekman heter redaktören, han har ju varit supergrym verkligen. De har varit väldigt liksom så här, de har fattat grejen med boken och inte försökt göra för mycket våld på den, samtidigt som Claes då, han har haft flera idéer som jag sen har kunnat spinna vidare på för att förstärka kanske spänningen i vissa kapitel och sådär. Så att, men jag tycker det har varit en ganska grym process rent liksom kreativt sådär.
Ja. Vi har ju känt varandra nu kanske snart i 10 år eller något sånt där.
Ja, faktiskt.
För jag kommer ihåg att under större delen av den tiden så sa du att du höll på att skriva på någon form av dagbok. Alltså som kanske då... Jag vet inte om du hade ambitionen att publicera den eller göra om den till en roman, men jag funderar lite på ifall det här projektet är baserat på den dagboken du har skrivit under alla dessa år.
Jag skrev ganska länge jag skrev dagböcker som jag tänkte omvandla till en roman. Men jag vet inte, det projektet lade lite grann ner. Just för att jag tyckte att det var lite för ointressant det här med liksom dagboksformer. Jag ville ha någonting mer liksom genre. Jag ville göra någon mer liksom
genrebok.
Man
snackar om genrefilm, men man snackar inte så mycket om genreböcker.
Nej, men precis. Alltså jag ville väl ha lite mer liksom inslag av thriller. Jag ville ha mer inslag av noir och action. Kanske lite skräck och action. Ja, men precis. Som kanske, man måste helt enkelt dramatisera mer för att det ska, bli så.
Det är just de här actioninslagen i boken då. Mm. Det är väl de jag tänker är minst verklighetsbaserade. Jag vet inte hur mycket action du har upplevt i livet. Men...
Ja, men precis. Många av dem är ju såklart fabricerade, eller man ska säga.
Mm.
Men ja, precis. Det är de.
Det är ändå en del pistolvåld och men även närkamp utan tomma händer.
Ja, slagsmål. Ja, just det. Ja, men precis. Nej, men verkligen. Där är det ju mycket som är liksom påhittat. Men jag menar, jag har ju liksom tränat kampsport hela livet och jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu och MMA och sådär. Så att mycket av det har ju på något sätt varit inspiration också. Och sen det här vapenvåldet, jag vet inte, jag tycker det också ligger ganska nära. Det känns som att man hela tiden, man har det i sin närhet ofta i USA, för alla har vapen. Det är liksom... ja, mer avdramatiserat.
Det, jag upplevde, alltså i LA,
nej, det,
det var
LA,
inte så vanligt med att man såg, jag såg en kille utanför någon sån convenience store, någon hörnbutik liksom, som drog en pistol mot någon. Alltså på, i Palms där vi bodde.
Ja, just det.
Jag berättade inte om det, han som jag bara, alltså, det var kanske klockan 10 på morgonen, jag bara gick förbi liksom vår lokala mataffär eller den här lite så här 99 cent store-aktig butik. Och så var det ägaren som då stod med en typ avsagat hagel i varm mot någon kille och skrev, why don't you try to stab me now, motherfucker?
Det känns som en så jävla så amerikansk grej att bara, okej, okay, har du en kniv? Okej, okay, I have a gun. Alltså det är liksom... Yeah. Fan, men det där... Någonting liknande hände mig, och det var ju typ på parkeringsplatsen till The Grove, som ändå är en så här...
Liksom, fancy shopping mall.
Ja, utomhusgalleria, massa familjer där. Och det var också, jag var där med min unge typ, och så plötsligt var det någon så... liksom beef bara på parkeringsplatsen där det var en snubbe som, ja, men de stod och liksom tjafsade med varann, och han sa, I'm gonna go get my fucking gun right now, så han gick in i sin bil, skulle liksom ja, plocka upp sitt vapen. Så att men annars, alltså man ser det ju inte hela tiden, men
det, en grej är som det, är det lagligt att ha pistoler liksom på sig i LA? Det är väl hårda lagar i New York? Eller? Jag vet inte.
Ja, det är nog ganska hårda lagar i LA också. Sen så, och det är nog rätt krångligt också att få ett vapen på samma sätt som är i New York. Då. Det är inte som i liksom Texas, där du kan bara glida runt med din revolver var som helst. Men det, jag tycker man ser det ganska ofta ändå. Och sen är det så mycket med det här, det kommer ju också i boken lite grann med den här appen Citizen. Jag vet inte om du hade den när du var i LA, men där man får liksom...
Jag tror Andrea hade den och kollade var, alltså var brotten begicks.
Ja, men man får ju liksom i sin närhet baserat på GPS då, så här, man with machete, man brandishing machete liksom 200 meter bort, eller så här, robbery här och här liksom, och sådär. Sen så ser man inte riktigt alltid det där, det, ja, men det känns som att det är liksom det är omkring en på ett ganska påtagligt sätt ofta.
Ja, men du har uttryckt också ett visst Sverige-hat i samband med det här.
Ja.
Intervjuer kanske så här, du gjorde någon intervju för TT, va?
Ja.
Där här för mig du pratar om att du inte är så förtjust i Sverige i allmänhet. Mm. Vilket, det är roligt. Men vill du, vi kanske ska prata lite om det, alltså skillnaden, för du har ju bott i LA och USA ganska länge, du bodde ju i New York innan dess, och båda har ju sina för- och nackdelar.
Men
vad är det framförallt med Sverige du inte gillar?
Nej, men det var som jag sa i den där intervjun liksom, att i Sverige så tycker jag att man det finns någon liksom tvångsmässig, man hyllar gärna det som är mediokert istället för det som faktiskt är bra. Så att någonting, någon försöker lite för mycket eller är lite för outside of the box, så blir de ofta liksom, då ska det skjutas ner eller stampas ut.
Har du några exempel på de här sakerna?
Ja, det kan vi komma in på senare, men jag fick ju några arga recensioner som jag tycker är bra. Visa på det här.
Men det var väl redan innan
Definitivt. Jag vet inte. Nej, jag har inga specifika
exempel. Men man kan väl säga
exempel.
Så här att Melodifestivalen är väldigt poppis och hyllas i Sverige.
Exakt.
Och På spåret och alltså ganska mycket så här slätstryken, lättsmält underhållning. Samtidigt så är det väl också väldigt stort i USA. Slätstryken, lättsmält underhållning.
Ja, det är ju verkligen det. Men det är ju så mycket större, så att det finns ett utrymme, tror jag, för mer liksom subkulturer och lite mer sådär outsider artists. Kanske inte längre. Nu går vi ju mot en mer, vad ska man säga, lättsmält kultur. Eller det har varit det liksom, mer kanske en företagskultur som har hållit på i ganska många år. Där allting ska vara ganska liksom... lätt och lättsmält, korrekt, inte för utmanande helt enkelt.
Det är ju rätt intressant också, för du har ju också pratat om 90-tals, att du ville ha en 90-talskänsla på. Och det kanske var så mer, vi är inte exakt samma generation, men, eller ja, vad är du?
85,
ja. Jag är 78, så det är rätt nära varandra. Men det, jag upplever ändå att vår generation var kanske lite mer edgelordiga, att de liksom även bara så att Tarantinos liksom så här tortyr och extrema våldscener, och sen var ju så här Harmony Korine och Todd Solondz och alla de liksom, även så här Peter Jacksons tidiga filmer skulle vara liksom splatter och mycket våld, och att man, att den populärkulturen var så här, man gillade det extrema, det kittlande, det hårda, det som var liksom djupt amoraliskt eller kunde uppfattas som det. Och
ja, men som åtminstone liksom utforskade de känslorna eller den tematiken. Liksom.
Jo, det var stort i alla fall. Sen fanns det väl säkert mer slätstryken mainstream och underhållning också. Mm. Men det blev ju väldigt stort. Mm. Alltså den lite provokativa. Sen så liksom i den lite mer underground-kultur jag konsumerar med kanske så här Ivan Brunetti och Robert Crumb som serietecknare. Och de tog det ju ännu längre. Alltså, jag vet, tidningen, det kanske kulminerar med tidningen Vice som blev ganska mainstream, men hade den här edgelordiga attityden ändå liksom.
Ja, men precis, precis. Nej, men verkligen.
Och sen efter det så känns det som att pendeln svängde, och att det inte är speciellt inne längre med liksom provokation.
Ja, för sen har det ju svängt lite grann tillbaka på något. Eller det känns som att så här, när Trump blev president.
Just det,
så,
i USA i alla fall.
Så skiftade det, eller då blev det någon typ av motreaktion på honom som var liksom att en sida kräver någon liksom total renhet från allt det där, medan den andra sidan bara älskar allt som är provokativt på ett nästan liksom lite dumt sätt.
Men jag kan ändå göra så skillnad på det liksom. Ja. För liksom, i USA är det kanske så här woke-kultur, anti-woke-kultur, att det blir polariserat där.
Ja, men precis.
Men när man pratar om underhållning eller konst eller sådär, så kan, alltså, jag är vänster och har ganska så här politiskt korrekta åsikter egentligen, men jag uppskattar ju liksom underhållning och humor och konst som är urballad på något sätt ofta. Mm, liksom, som är, jag kan uppskatta ganska liksom lågmäld underhållning också. Mm, mm. Men jag har ju ändå en förbläss för när det sticker ut och är så här, vad i helvete.
Ja, men jag fattar det. Men ibland måste man ju på något sätt gå till de här lite mörkare hörnen, tycker jag, för att komma någonstans.
Mm.
För att det ska bli intressant bara. Sen behöver inte det betyda att det är liksom totalt amoraliskt eller att man förespråkar någon typ av ondska nödvändigtvis. Nej. Men man kanske måste liksom doppa tårna i det. Sådär. Jag var ju också liksom ganska inspirerad av den här boken. Jag vet inte om du har läst den, Jägarna på Karin Hall.
Nej.
För den, det är en bok från 70-talet.
Mm.
Så den är ju Carl Henning Wikmark heter han.
Okay.
Han gick ju bort för ett par år sedan, men, och det där var ju hans stora debutbok, och den är lite som Inglourious Basterds nästan, alltså den filmen från Tarantino. Mm. Men kortfattat så handlar det då om en norsk maratonlöpare. Det här utspelar sig då under andra världskriget.
Mm.
Och den här norske maratonlöparen, han blir liksom utvald för att infiltrera Görings stora fest som han ska ha under olympiaden.
Mm.
Utanför Berlin då, vid hans stora slott som heter Karin Hall, som var döpt efter hans svenska fru Karin.
Mm.
Och det som händer på det här slottet är liksom att de liksom bussar in massa prostituerade från Berlin. Det är massa liksom opium och morfin.
Och det har hänt på riktigt, eller?
Nej, det är bara liksom en ren fabulering. Han blev väl, och Wikmark blev då i efterhand väldigt mycket hyllad för det här som ett slags lustmord på nazismen. För att han, men också för att han vågade gå in i det här liksom, vad ska man säga, pornografiska. Det är en ganska pornografisk bok. Liksom. Mm. Det är mycket liksom sex och knark och sådär. Och som han någonstans tvingar, han utsätter liksom läsaren för det här. Han tvingar läsaren att identifiera sig lite med allt det här som händer. Så att det är liksom, ja, han utmanar läsaren ganska mycket. Jag ville också göra det på något sätt. Så att det kan finnas en tvetydighet. Så att det inte bara är så här, oh, boo, nazisterna. Eller boo, i det här fallet, liksom den här liksom rika skurken. Att det skulle finnas någonting. Och även då, alltså man ska säga, huvudpersonen i Demon Time. Han är ju liksom någon typ av skuggjag av mig själv. Jag vill ju göra en ganska mer osympatisk version av mig själv. Mm. Alltså det är väl det jag tänker är så här, kul i konsten. Man kan... Man kan göra någonting, man kan ju gå in i de här liksom, ja men tänk om jag var ett mycket större svin. och sådär va.
Vilka är de svinigaste sakerna du tycker att huvudkaraktären i boken gör?
Ja men det är en sak som det börjar med då, för jag vill inte spoila för mycket, men sak, det börjar med att han har matat sin tjej med ecstasy så att hon ska palla jobba på strippklubben. Och det skulle jag nog inte personligen göra. liksom. Det känns ganska hemskt. Men jag vill också göra huvudpersonen så pass osympatisk i början så att det blir liksom en uppförsbacke då för läsaren att se, går det för honom att på något sätt redeem himself, går det för honom att för alltså karaktärens, vad ska man säga, resa genom boken. Nu är det ju en hel del flashbacks och sådär, men det är att det börjar som en ganska enkel kärlekshistoria, och sen så på grund av den onlyfansifieringen av kulturen, eller liksom hur sexarbete blir mer och mer mainstream, och även hur ekonomin för det här paret liksom går åt helvete, så åker den här liksom fotografen lite grann ner i en avgrund. Liksom, han blir mer och mer omoralisk, och han liksom släpper mer och mer på spärrar liksom, och blir någon typ av e-pimp till sin flickvän. Liksom och sådär. Så att, och sen så... ja. Det är det. Jag vill inte spoila för mycket.
Nej, just det.
Men det är det. Han det är liksom en gradvis liksom nedgång.
Kan man säga. Vad har du för egna erfarenheter av den moderna sexindustrin?
Ja, alltså min tjej har ju haft en OnlyFans, och hon har jobbat som exotic dancer. Numera pensionerad.
Och det är exakt samma som strippa eller exotisk dansare.
Ja, exakt. Ett lite finare ord. Men... sådär.
Men var du inblandad i liksom OnlyFans-biten som Alexander är i boken, eller?
Nej, alltså absolut inte på samma sätt. För i boken så är han ju ganska liksom... Där är han ju lite som en hallick.
Ja,
att han liksom... Ja, han styr och ställer lite mer. Och så
ja, det är han som fixar kunder liksom.
Ja, exakt. Så att absolut inte i den bemärkelsen. Däremot så... har ju liksom tagit foton på min tjej och sådär, och har tyckt det har varit rätt kul. Och det kommer ju också upp i boken liksom, hur någon från Sverige mässar honom för att de blev arga när jag la upp någon bild på henne på Instagram och liksom tyckte att vad håller du på med? Det här är helt sjukt liksom. Så det ville också, det tyckte jag var viktigt att ha med i boken. För jag ville ha den här vad ska man säga?
Det var liksom i stort sett ett sms du hade fått på riktigt då, som återpublicerades i boken.
Ja, inte i exakthet, men och även inte svaren, inte, där har jag också ändrat liksom. Men jag ville ha bara det inslaget för att visa att
du fick kritik för att du liksom tog fot sexualiserade bilder på din flickvän.
Ja, men exakt, det kan man säga.
Och vad var ditt försvar i verkligheten, eller vad svarade du den här personen som skrev då liksom?
Jag tyckte väl att de skulle liksom mind their business. alltså, vad fan... Ja, det är väl egentligen det. Jag tyckte att så här... För det är väl också en grej som jag tycker att så här, är en sak jag hatar med Sverige. Att det finns något typ av... vad ska man säga? Man ska alltid hålla på och säga åt folk hur de ska leva sina liv och så här. fast man kanske inte känner dem. Sådär. Så jag tycker den grejen med USA kan jag uppskatta, att folk mind their business ibland, någorlunda. Och sådär. Så att det var ju mest
det. Det finns ju den inställningen i USA. Jag kommer ihåg att prata med någon Uber, en kvinna som körde Uber då, om jag tror det var så här.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det här var ju rätt länge sedan då. Det kan ha varit R. Kelly-fallen då. Liksom. Mm. Alltså den här Surviving R. Kelly som var ute. Och hon tyckte så här, men det, jag tycker inte man ska göra en sån där dokumentär. Det där är mellan R. Kelly och
de här kvinnorna. Okej, jag vet inte om jag skulle gå så långt.
Och jag sa så här, men vadå, du tycker inte... om det nu är sant att han har misshandlat folk eller liksom förgripit sig sexuellt, tycker inte han ska liksom få ett straff för att sitta i fängelse.
Ah, okay.
Och hon sa, jo, det har du inte rätt i. Men jag tycker ändå man ska ju högsta
ja, nej, men där är jag nog fortfarande lite svensk. Alltså, där finns det ju också ett offer. Alltså, i det här fallet fanns det ju inget offer, eftersom min tjej i det här fallet var så nöjd med de här bilderna och tyckte att de hade blivit så snygga. Så frågan var väl lite grann, ja, men vem är det som blir skadad av det här.
Jag gissar väl på att så här, att en allmänt sexualiserad bild liksom att
ja, men att det precis, men det är väl
det samhället som är offret.
Samhället blir offret då, naturligtvis. Men jag har ju också men det är väl det som jag ville ha med, både de här aspekterna av att det finns dels den här, vad ska man säga, normaliseringen av sexarbete och OnlyFans och allt det här som på något sätt gör allting lite billigare, alltså som gör det här för paret i centrum av berättelsen. De har ju någon typ av, vad ska man säga, fantasi och dröm om att de vill göra liksom så här erotisk konst som är lite liksom old school, som är lite så här playboy hustler estetik.
Smakfullt är nyckelordet.
Jag vet inte om jag skulle säga smakfullt, för det är fortfarande någon typ av sleaze liksom, men det har ju någon typ
vad
av
är
estetik.
Definitionen av sleaze.
Alltså nu i den här TT-intervjun så skrev de en blandning mellan glamour och fördärv. Och det tyckte jag var en ganska bra definition. Så den grejen, alltså det är fortfarande en estetik. Men att den här liksom onlyfansifieringen av kulturen på något sätt har lett till att allting har bara blivit billigt och lite liksom sämre helt enkelt. Men att det skulle finnas den aspekten och sen även någon typ av, vad ska man säga, renhetskrav från ett annat håll. Så att de här liksom karaktärerna är då fast i någon typ av mellanläge. Eller mitt emellan det här. Så jag ville att det skulle finnas en viss tvetydighet. Så att det inte bara är liksom boo, OnlyFans evil och sådär. Va?
Mm. Ja, nej, det känner jag att du lyckades med. Att
ja,
det är så här, att man att karaktären i boken, man får ändå en viss liksom förståelse för alla beslut.
Mm.
Men man känner ändå så här, det här är inte riktigt vad jag är van vid. Mm. De här situationerna eller de här sätten att tänka.
Mm.
Och jag tror inte jag hade fattat liksom samma beslut som huvudkaraktären har gjort heller då. Men det kändes ändå som ganska trovärdigt att det skulle kunna ha hänt på riktigt. Mm. Och det är väl också lite det som det finns en någonting som jag skulle vara nervös över, liksom, mm. vilket jag också har, liksom, jag har ju också gjort självbiografisk underhållning
mm.
där jag kanske också mer fokusera på mina mindre smickrande sidor ofta.
Ja.
Och du har ju till och med då liksom, och det har jag gjort också någon gång, att man har hittat på även mindre smickrande grejer
mm.
som jag har lagt in i berättelserna
ja.
För någon form av effekt.
Ja.
Men det, man får ju ändå, alltså så här, när det är så nära en själv, då tänker ju folk så här, den här personen är en dålig människa
ja,
och
just blir
arga på ja. Men det, var det någonting du hade liksom räknat med när du skrev den?
Nej, eller jag vet inte, jag tänkte nog att det kan bli så.
Mm.
Men samtidigt så, jag menar, det är det jag tycker så här, konsten är till för någonstans. Att så här, det är ju egentligen bara där du har den här friheten att leva ut en massa liksom, sjuka idéer som du inte kan, alltså, eller leka med någon typ av, vad ska man säga, mörker som... Ja, som jag själv kanske inte sen håller med om. Men jag har alltid liksom tyckt det varit mer intressant med så här omoraliska karaktärer
mm.
i ja, alltså en annan referens är ju den här Bad Lieutenant. Jag vet inte om du har sett den.
Nej.
Det finns ju två versioner.
En
det är en film. Det finns en med Harvey Keitel och en med Nicolas Cage, men det är liksom en så här knarkande polis liksom, som bara beter sig som ett svin också.
Mm.
Så här. Men vi behöver inte gå in på det. Men
du har räknat med att det kanske kunde bli så.
Hur jag räknar med det och tänkte att det kanske också kan funka för att liksom boosta bokens försäljning. Liksom.
Att då, alltså skandal säljer, eller kontrovers säljer.
Ja, att man måste göra någonting för att gå igenom bruset på något sätt. Mm. Men egentligen så är det nog inte så alltså jag har nog mest tänkt att det var roligare bara för storyn liksom.
Ja.
Sådär, man dramatiserar, gör det värre liksom. Ja.
Hur kändes det sen då när några recensenter upplevde dig som en dålig människa?
Ja, men
eller du, det, minst ja. En du skickade framdumpar till mig nu, du har fått ja. En recension i med det Dagens ETC eller ETC och en i, vad var det för tidning?
Uppsala Nya Tidning också.
Okay.
Men det var gästkritiker tror jag, eftersom jag jobbar också för båda dem.
Och det var minst, och jag skummade igenom dem, jag läste väl det mesta
ja.
Och det var kanske en som jag uppfattade där det kändes som att kritikern uppfattade dig som en dålig människa.
Ja. precis, där fanns det väl någon typ av, alltså, för det är väl det, man ska ju som kritiker, jag är ju kritiker mm. men alltså, jag är ju filmkritiker och jag vet ju att man ska ju faktiskt skilja då på fiktion och den upphovsman som har gjort eller upphovskvinna som har gjort filmen eller boken. Men det hade inte den här kritiken gjort direkt, tyckte jag.
Nej, det verkar inte som det. Hon skrev lite fram och tillbaks.
För hon hade skrivit någonting om att så här, det är tur att det här är en roman.
Mm.
För annars hade det varit jättehemskt. Liksom. Och så fortsätter hon då skriva väldigt mycket om allt det omoraliska den här fiktiva karaktären gör. Och alltså jag vet inte, om man har det kravet på sin litteratur eller film, så I don't know what to tell you. Alltså om du vill att dina liksom, det du konsumerar ska ha liksom en liksom god moral eller någon typ av karaktär som bara gör uppbyggliga saker och tar hand om hundvalpar och hjälper gamla tanter över gatan eller vad det nu kan vara. Men och sen så var det ju en hel del faktafel också i den recensionen. Till exempel att den här huvudpersonen skulle vara kvinnomisshandlare. Det är ju, finns ju inte någonting om det. Mm. Så där hade hon ju helt enkelt hittat på sin egen handling.
Mm.
och sådär. Så det, alltså det störde mig nog mer. För det stör mig ingenting om någon tycker att så här, huvudpersonen har dålig moral. Alltså det är så här, ja men det vet jag ju. Det var ju hela poängen. Så att, men däremot att man då kanske försöker göra det till någonting det inte är genom att skriva att ja, den här personen är kvinnomisshandlare, för det stämmer ju inte Sen var det också en referens till att det skulle vara incel liksom litteratur, vilket jag inte förstår alls, eftersom det är så här, ja, men det är ju alla knullar i boken.
Det är, nej, incel. Det är väl mer, eller jag tolkar det mer som att det var en bok för incels då, att det är så här, att man, en incel kanske kan läsa den och fantisera om en sån här värld.
Ja, alltså, kanske.
Alltså vanlig porr. Alltså jag tror att incels konsumerar ju vanlig porr också.
Absolut.
Där folk har sex.
Ja, 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 det gör det, de ju. Ja, men det är klart.
Det är ju en skild. Det är inte så att incels,
men det är väl inte bara incels
konsumerar liksom, underhållning om andra incels.
Nej, men precis. Men det är ju knappast bara incels som konsumera pornografi.
Nej, nej, absolut inte.
För det finns ju definitivt pornografiska inslag i boken.
Ja,
det kan man säga. Alltså det är mycket, ja, alltså, mest
dirty talk.
Jag tänker
att pornografi, en definition jag läst om det är ju att liksom att det är till för att vara upphetsande. Och jag gillar boken, men jag blev inte så jättekåt.
Okej.
Men jag funderade, men tanken var ändå att det skulle vara pornografiskt då, liksom det skulle vara upphetsande.
Ja, alltså det är mest det är mest antydd. Det är mycket mer att det antyds sex liksom, genom dirty talk eller genom liksom att man bygger upp någonting som händer innan sexet händer. Det var ju den andra recensionen kritiserade då. Men den var ju också lite motsägelsefull.
Hon kritiserade att hon inte bekåt när
eller hon tyckte att det var liksom det var lite motsägelsefullt, just för att hon tyckte det var för mycket pussy i läsarens ansikte.
Just det var till och med någon slags rubrik.
Ja, det var en bra rubrik. Jag gillar det. Men sen var det, tyckte hon ändå att boken var för pryd då, för att sexet inte skrivs ut, utan att det är mest att det bygger upp till sexet eller att det antyds genom dirty talk. Så jag fattar inte riktigt vad hon hade velat ha, att man ska skriva att kuken åker in i fitta nu. Eller, alltså, det är lite så här. Ofta blir det ganska dåligt i litteratur när man skriver ut exakt vad som händer i sex. Mm. Så jag tyckte kändes lite onödigt. Men överlag så, just det här med att det skulle vara dålig moral, det är ju bara bra, liksom, tänker jag. För att det handlar ju om det. Liksom. Men sen så att det skulle vara någonting annat, det var också störde mig typ, med den andra recensionen, att det var så här, så basic referenser, att hon skrev att så här, alltså den här ETC-recensionen, att det var liksom så här, ja, det är som en Travis Scott eller Lana Del Rey video eller vad fan, jag lyssnar inte på Travis Scott eller Lana Del Rey, så här, bara basic artister, så det låter som någon liksom så här, en person som bara har någon projicering av Los Angeles i huvudet och ja, så att nej, jag vet inte, jag tyckte det var lite intressant bara att så här. För normalt sett så brukar ju det brukar vara en oskriven regel för kritiker att så här, när någon debuterar så brukar man inte liksom såga dem jämst med fotknölarna. Utan man brukar vara lite mer chill. Alltså man ska ju fortfarande kritisera det som är dåligt om man tycker det. Jag fattar ju, jag är ju själv kritiker, så jag förstår liksom.
Tänker du på om det är en debutant?
Men det tycker jag ändå. Absolut. Då försöker jag ändå vara lite snällare. Om det inte är något fruktansvärt havsverk. Liksom. Men samtidigt så film kräver också mycket mer. Där är många fler led av kvalitetskontroll. Så att där tycker jag också att man kan kräva lite mer. Det krävs mer, liksom, det är mycket mer pengar inblandat också. Men jag brukar ändå, om det är en debutant, inte gå för hårt åt. Men det tror jag också att jag har blivit lite snällare med åren. Jag tror att jag var mycket så här, lite grann som de här kritikerna var i början av min kritikerkarriär. Att för att man får rätt mycket uppmärksamhet också när man sågar någonting.
Just det,
jävligt hårt. Så att det blir också ett sätt, tror jag, och jag tror att det blev det för de här nu, att det blir ett sätt att positionera sig i någon typ av kulturmedia Sverige, att så här, ja, men det här ska vi nog liksom sabla ner, för att det är rätt sak att göra. Snarare än att gå in på vad boken faktiskt handlar om, för ingen av de recensionerna pratar egentligen om vad boken handlar om, utan mest så här formalia eller tematik liksom, så där. De fastnar ju mycket på det här med OnlyFans, och det är ju kanske 30% av boken. Sen så är ju mycket liksom, handlar ju om det här med vad man ska säga, den här, det är ju nästan en typ Dracula-karaktär. Han här Frank, den forna agenten som bjuder hem dem och sådär. Och hela den Och även den, vad ska man säga, karaktärsutvecklingen som fotografen Alexander går igenom i boken. Det är liksom, verkar som att de har missat själva kontexten. De har bara fokuserat på enstaka bitar. Så jag vet inte ens om de har faktiskt läst klart den. Eftersom dels finns det så mycket faktafel i recensionerna. Och dels finns det liksom, de verkar inte ha koll på handlingen heller. Så, I don't know.
Men vad var det jag tänkte på? Men du planerar då att fortsätta bo i LA så mycket som möjligt, eller kommer du återvända till Sverige? Det har du nog också gått in på lite i någon av intervjuerna.
Ja, nej men precis. Jag vill väl gärna bo där, men jag vill också bo här. Så det kanske blir att jag avvecklar mitt LA-liv förr eller senare, tror jag det. Att det kommer bli så. Men
din tjej var inte helt främmande för att flytta till Sverige heller, va?
Nej, men hon kan nog tänka sig. Vi får väl se hur krångligt det är. Jag vet att det är en massa krångel. Så att vi kanske måste liksom gifta oss eller något sånt där. Och det kan ju vara nice.
Yeah.
Du har ju gift dig i USA. Du har gift dig i Vegas.
Ja, det var jävligt roligt.
Ja, fan, jag synd att jag missade det, men jag kunde inte då.
Nej.
Men det såg fett ut.
Ja, det var jävligt roligt. Ja. Det kan rekommenderas.
Ja, ja.
Ja, då borde ni kanske kunna göra det lagligt där också, ifall fall en av dem är... Vi var ju tvungna att gifta oss i Sverige sen igen. Men då gjorde vi på någon sån här... Vi hade en roadtrip genom Skåne och vi kunde... Och på Landskrona tingsrätt kunde man hoppa in och göra det med väldigt kort varsel.
Ja, ja.
Så gifte oss lagligt i Landskrona.
Ja, nice.
Och
okay.
Olagligt i Las Vegas.
Ja. Var det en schysst wedding day du hade?
Ja, det var skitroligt.
Ja.
Det var, jag tror jag har gjort ett avsnitt av Specialisterna podcast där vi berättar om det. Det var jävligt roligt. Nej, men jag hoppas ju på ett sätt att du flyttar till Sverige för att man kan umgås med då. Men det är också kul att hänga i LA.
Ja, nej, men drömmen vore väl någonstans att hitta så här, att hitta någon tvåstatslösning.
Ja.
För att kunna vara i båda länderna lite fram och tillbaka så där. Som det har varit nu. Men jag vet inte. Det är kul också med de här, alltså behöver inte snöa in för mycket på recensionerna, men om man ska gå vidare från det så tänkte jag bara att det var så kul att så här, man har liksom missat lite grann just det här att det handlar om det är liksom genre litteratur, att så mycket är vad ska man säga, inspirerat av film och andra filmer, alltså nu nämnde jag True Romance, Natural Born Killers och sådär. Men även, jag vet inte om du har sett Videodrome. Har du sett den David Cronenberg-filmen från 80-talet?
Jag tror inte det.
Ja, men den har ju också varit lite inspo. Även om den är ju mer liksom, den går ju över till sci-fi. Kan man säga. Men där handlar det om någon typ av så här, satellitkanal som sänder snufffilmer.
Alltså och, filmer där man mördar folk.
Ja, och där
riktigt, alltså.
Ja, precis. Och där då huvudpersonen är någon typ av sleazy, han jobbar på någon sån här kabelkanal som sänder mycket liksom extremt innehåll, spelad av James Woods. Så James Woods karaktär också var ganska mycket liksom inspiration till den här huvudkaraktären, just för att han spelar ofta såna här finns ingen bra svenskt ord, men slimeball på engelska liksom. Som någonstans, han har någonting liksom som inte, så att han är inte helt amoralisk. Men han är ofta lite så här slirig, liksom. Ja, i Videodrome börjar det med att han är väldigt amoralisk, och sen så går det mot att han får någon typ av liksom insikt kring att det här är fucked up. Liksom.
Det är lite tråkig utveckling tycker jag när man börjar som en slimeball, men sen så får mer värme. Alltså det är väldigt Hollywood.
Men det är väldigt lite. Alltså det är inte alls för mycket i den här filmen. Jag tycker att den håller sig på rätt nivå. Men det var någonstans det jag ville åt i den här boken också. Att utvecklingskurvan ska ändå inte vara helt... Han ska inte tappa all mänsklighet. Liksom.
Nej. Så. Du är inspirerad av väldigt mycket film. Är du inspirerad av andra författare också?
Ja, nej men Alltså, mest film skulle jag nog säga. Mest film, alltså just för atmosfären. Och,
just det,
och,
du nämnde den här boken om Görings fest.
Ja, ah, just det, Jägarna på Karin Hall. Den är ju stor inspiration. Den nämns ju även i boken.
Vilka författare läser du annars? Vilka gillar du? Vi vet ju att du gillar Bret Easton Ellis.
Ja, nej, men han är ju också inspo. Definitivt. För han utforskar ju också mycket den här mörka undersidan av LA. Att det just finns det. Någonting liksom under ytan som är helt gränslöst och sådär. Så att han har ju den
samma inställning också då, att han det antyds inte i boken att författaren tycker det här gränslösa är moraliskt fel.
Nej, men exakt. Så jag gillar det. Jag gillar den liksom spänningen någonstans. Sen så är ju hans böcker väldigt mycket mer, alltså tempot i de böckerna är ju lite långsammare än i den här boken som jag har skrivit. Den är ju mer, jag försökte ha ett jävligt hetsigt tempo, så jag gillar ju, återigen får gå till filmreferenser, med de här bröderna Safdie som gjorde Uncut Gems och Good Time. Att de har den här konstanta stressen hela tiden,
ja,
som liksom, man får aldrig nästan andas. Förutom då i vissa liksom komiska partier. Och det vill jag väl också ha i boken, att det skulle vara lite rolig ibland, så att man får någonstans så här, hämta andan. Och även om det är lite så här galghumor liksom. Men det kändes också viktigt, så att det inte bara är så här mörker, våld. Det blir så löjligt liksom. Man måste ha, det måste finnas lite humor, även om det är svart humor liksom. Så att Bret Easton Ellis, han har ju just det där liksom. Och sen så och han har ju även det här med någon typ av, just de rika i LA, att de har någon typ av de lever utanför lagen på något sätt. Och det kommer ju också tillbaka, alltså det är också baserat på LA:s, vad ska man säga, korruption i genom så här sheriff och polisväsendet, som jag har läst mycket om i nyheterna och sådär. Det är också en liten aspekt i boken som, utan att spoila för mycket, som på något sätt har en koppling då till den här Frank Hollywood-vampyr-karaktären, kan man säga. Som jag tyckte var intressant, som har någon typ av, som också har någon så här, jag vet inte, rasism / edgelord koppling liksom. Som kändes intressant att utforska. Men jag träffade ju Brett när han var här.
Ja, just det.
För att han gjorde ju någon slags
liten Sverige-turné. Jag har inte hunnit läsa din intervju med honom.
Ja, men, check it out.
Men finns, fan, jag var sugen på att se honom. Men jag hade ett gig samma kväll.
Ja, jag fattar.
Både i Malmö och i Stockholm missade jag honom.
Ja.
Men det var rätt kul. I alla fall se Daniel Klaus hade ett författarsamtal i New York. Så jag är nog ännu större Daniel Klaus-fan än Bret Easton Ellis-fan.
Vem är han, Daniel Klaus?
Han är serietecknare och serieskapare då. Och han har även varit med och gjort filmen Ghost World, som är baserad på en av hans serieromaner.
Just det, ja, men den är jättebra.
Läser du tecknade serier?
Ja.
Jag sa att du hade recenserat Blood of the Virgin.
Exakt. Den var ju jättebra.
Ja.
Och den har ju också den här mörka undersidan av LA, fast den utspelar sig på 70-talet då.
Ja.
Så den har något lite mer liksom...
Hur kom det sig att du recenserade den? Eller läste den?
Nej, men jag hörde talas om den. Jag vet inte, jag brukar ju försöka hålla koll på vad som kommer ut som är intressant. Så den verkade bara jävligt fet. Och den hade ju fått en liten blurb där av han Art Spiegelman.
Just det.
Som skrev Maus. Och
även skaparen av Garbage Pail Kids.
Just det, precis. Och det här verkade ju vara något sånt här magnum opus som hade hållit på.
Jag käkade middag med honom, Sammy Harkham, i LA.
Okej.
När jag var där.
Mm-hmm. Hur är han då?
Han var trevlig. Han var ganska lite butt och sådär, men ändå rolig liksom. Alltså såhär, han liksom dissade lite Chris Ware-serier, även om han är väldigt inspirerad av Chris Ware och älskar honom och sådär, tror jag. Men han var lite så här too cool for school. Men jag gillar honom ändå.
Ja, just det.
Men jag fick käka middag med honom och lite andra serietecknare som bodde där. Det var roligt.
Ah, shit. Ja, men den, vad tyckte du om den, Blood of the Virgin?
Ja, men jag tyckte den var jättebra.
Ja.
Jag hade läst, han gjorde en tidning som heter Crickets, en serietidning då, som, där den här gick som följetong. Så jag hade läst början av den. Jag tycker den är svinbra. Sen var det väl så lite kanske mot slutet att det var så här, det kändes inte som så här att slutet, att det var så planerat.
Mm.
Det var så här, det rann lite ut i sanden hela liksom.
Ja, det är sant.
Jag
håller med.
Men jag gillar väldigt mycket stämningen och alltså när jag läste det första kapitlet så tänkte jag, helvete vad bra det här är.
Ja, ja visst. Ja, men just stämningen och atmosfären, det är ju det, alltså det är någonstans det som är det viktigaste tycker jag.
Mm.
Med en bok eller film eller vad det än är. Alltså att stilen gör att man får en känsla för atmosfären någonstans.
Jo, det känner jag också. Det är väldigt få filmer eller böcker eller serieromaner jag gillar där liksom själva plotten är det som är det bästa med.
Nej, men oftast har ju all plott redan gjorts någonstans.
Ja.
Sådär.
Eller i alla fall strukturerna brukar påminna om varandra, men det spelar inte så stor roll, alltså så här, om man de flesta filmer jag gillar mest, där händer inte så jävla mycket.
Nej.
Eller böcker. Det händer, det är rätt mycket vardagliga grejer eller liksom.
Kanske. Ja, precis. Nej, men det är väl så här, det är mycket det i Blood and Virgin, mycket så här ja, men där är ju både hans arbetsliv som någon typ av B-filmsregissör. Eller han lyckas bli B-filmsregissör.
Han jobbar väl med liksom, han jobbar väl som klippare i början.
Just då, precis, så får han en chans att bli...
Klippa trailers till gamla skräckfilmer. Då,
ja, liksom exploitation-film och sådär. Och så får han plötsligt sin första chans då.
Ja.
Och så är det blandat med det här liksom hemmalivet med barnet som skriker och hans fru bråkar och liksom.
Just det, jo, det känns som en ganska trovärdig och realistisk skildring av en B-filmsregissör eller B-filmskapare i LA på 70-talet eller 60-talet kanske.
Men man gillar ju någonstans, alltså det är också det är kul att läsa om losers.
Mm,
och
absolut.
Därför, det var ju också det, jag ville ju också ha en loser lite mer i liksom centrum för min bok.
Ja.
Så att liksom det här kämpandet för pengar och liksom, jag har ju verkligen försökt göra det mycket värre, även om jag själv också så här, ibland har varit punk och sådär, men det är absolut inte på den här nivån. Men jag tycker att det är mycket roligare när rollfigurerna har värre och sämre på något sätt. Så däremot, en grej som är sann är ju liksom när vi bodde i en av lägenheterna, att vi fick slåss mot så här kackelacker. Och det var ju liksom en helt fruktansvärd ordeal. Men det är roligt att läsa om någonstans så här, att det går dåligt för folk.
Jo, det har jag alltid gillat också.
Ja.
Alltså på ett sätt, så jag tror att en aspekt av det är att man då känner att mitt liv kanske inte är så illa ändå.
Nej,
om man läser om någon som har det värre.
Ja, ja,
eller så här, att om man läser om någon totalt slusk som gör väldigt dåliga beslut, så kan man kan känna sig också, att jag är inte så illa i alla fall.
Nej,
även om man kan känna sig dålig ibland.
Ja, ja, men verkligen.
Om du lyssnar på det här idag, den 18 oktober, så har du möjlighet att se mig och Johannes Bränning köra stand-up på Norra Brunn i Stockholm. Den 7 december i Stockholm är sista chansen att se Stad och Land live, vilken är en dubbel stand-up-show med mig och Anton Magnusson. Köper du biljett till den föreställningen så får du också gå på en efterfest om du vill, med lite filminspelning, late night nasty stand-up och annat skoj. Jag kör även stand-up i Sundsvall den 13 december. Biljetter och mer info om allt det här hittar ni på gardenforce.com.
En annan grej jag tänkte på som känns som också en viktig grej att bara nämna kring den här boken är väl... vi har ju nämnt det lite grann, men att den på något sätt ger uttryck för en frustration över... hur dålig populärkulturen är just nu och hur mycket den upprepar sig och hur liksom hur dött det är någonstans med liksom alla Marvel. Nu håller väl Marvel på att krisa ihop lite grann. Och sådär, men att det är att det liksom Och att det här med OnlyFans är nästan någon typ av förlängning av det. Alltså att allting håller på att bli liksom billigare och sämre. Mm. Och mer liksom fantasilöst på något sätt. För att du har, å ena sidan så har du liksom en företagskultur där alla måste liksom vara så här Disney adults. Som bara så här, ja, de är liksom på något sätt lobotomerade till någon typ av barnkultur. Liksom sexlösa människor. Samtidigt som du har den här extrema bara normaliseringen av porr och sexarbete.
Tycker du det så kommer att, dåligt? Alltså du tycker att kulturutbudet i världen nu är dåligt?
Ja, men jag tycker att det har varit så i flera år nu. Att det är liksom, och det är väl det som den här Frank-karaktären också känner. För han är ju någon typ av, vad ska man säga, ännu mörkare version av huvudpersonen. Han har liksom mycket mer extrema idéer. För honom så är det liksom, han ser att kulturen har liksom blivit, vad ska man säga, men så bland, medelmåttig och trist, så att hans och liksom nästan AI genererad. Mm. Alltså att allting, om man tittar på, för det är väl det också, att mycket av vad ska man säga, populärkulturens förändring dels gick mot någon slags företagskultur, men också så här kommitté, att du ska ha liksom ett rum fullt med manusförfattare där alla ska liksom ha ett säg. Mm. Och allting måste liksom köras genom någon slags så här, alltså allting har blivit mycket mer PR-anpassat för att man ja, så att jag tror att det som jag själv har gillat, det är ju ofta när det är liksom en auteur eller liksom en persons liksom vision som har varit intressant. Och jag tror att den här liksom karaktären, han har kommit till någon liksom punkt där han, dels där han har råd, han har liksom pengar till att skapa någonting bortom det. Han letar efter någonting mer extremt. Mm. Liksom. Och jag tänker att det kanske är, i en dystopisk framtid, så är det liksom där vi kommer hamna, i någon typ av videodrome-samhälle. Liksom. Så det finns ju någon typ av lite grann, vad ska man säga, oro över den utvecklingen faktiskt. Så att
att kulturen kommer bli ännu mer slätstruken och...
Ja, att den kommer bli slätstruken, och att en motreaktion på det kommer vara någon typ av nästan extrem liksom, ja, att det kommer bli en extrem motreaktion.
Det polariserat liksom.
Ja, exakt.
Ja. Vi ska prata mer om din bok och kanske lite sidospår och sådär i det Patreon-exklusiva avsnittet.
Ja.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Kristoffer Vita.
Fullbordat samtal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.